Värvet görs i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag bävar lite för om de vill så här tacka av mig. Det är nästan så att jag skulle vilja att det gick 5 år. Så att det inte var så känsligt. Mm. För det kan man väl säga är det enda som varit konstant i livet. Landslagsrelationen. Mm. Och när den försvinner, då kan man väl misstänka att annat kommer rämna. Så man vill helst inte säga hej då. Mm.
Thank you.
I normala fall skulle du ha hört ett helt vanligt intro här om Hedvig Lindahls exempellösa fotbollskarriär med 189 landskamper, 2 OS-silver, vinst i tyska ligan, i den engelska FA-kuppen och inte mindre än 3 VM-medaljer. Årets målvakt är hart när ett decennium, 2 diamantbollar, allt det där som gör henne till den största i alla tider. Men full transparens, intervjun gjordes i juni och när det närmade sig utgivning stod det klart att hon inte åker med landslaget till VM, och som lök på lax blev hon dessutom befriad från sitt uppdrag för Djurgården. Vad är det som har hänt sen vi såg sist, Hedvig?
Det som har hänt är att jag har hamnat mellan jobb, så att säga. Jag har brutit, eller jag och klubben har brutit vårt samarbete. Så nu har jag väl hamnat i en situation där jag måste fundera på om jag vill söka ett nytt fotbollskontrakt eller om jag helt enkelt ska lägga handskarna på hyllan.
Så hur mår du då?
Jo, jag mår ganska så bra, måste jag säga. Det är klart att det är tråkigt när en tanke som jag hade om att kunna bidra och vara en väldigt positiv kraft i föreningen inte riktigt blev som det var tänkt. Och jag hade jättegärna velat lämna laget på ett bättre ställe än jag fann dem. Men förhoppningsvis har jag ändå lyckats hjälpa till med några bra grejer internt, lite starta lite processer och sådär, och kanske blir något bra på sikt. Men jag mår bra, jag är fri att göra vad jag vill nu och frihet är väldigt härligt.
Vore det inte skönt att bara lägga av nu då?
Att sluta nu vore ju rätt så skönt på ett sätt. Kroppen har ju under en tid signalerat att det är på sluttampen, men samtidigt så handlar det väl om att kunna kontrollera avslutet lite grann. Så jag har inte riktigt bestämt mig, utan jag känner efter hur kroppen känns, så fixar jag och gör en ny, ta ett nytt omtag och köra i en annan klubb, så är det mycket möjligt att jag gör det. Men vi får se vart det landar. Det finns i alla fall intresse, så det är kul.
Du, då säger jag stort lycka till med allt. Nu kör vi värvet, tycker jag bara.
Tack ska du ha, och detsamma. Hoppas att det fortsatt trevlig avsnitt här i värvet.
Du, nu kör vi då.
Yes.
Ja. Du känns harmonisk.
Det är jag. Ja. Det är en korrekt iakttagelse.
Hur kommer det sig?
Ja, i den här podden tar vi den långa historien, eller?
Det tycker jag.
Ja. Nej, men jag tror nog bara att jag äntligen är snäll mot mig själv. Är inte under den här ständiga pressen som jag har varit i under alla mina år levande, typ. Mm. I alla fall som jag satsat på fotboll. Utan nu känner jag att det är okej att bara vara här och nu. Jag behöver inte hela tiden skynda vidare någonstans för att säkra nästa kontrakt, för att vara attraktiv för en eventuell ny arbetsgivare någon gång i tiden eller så vidare. Nästa landslagsläge, det är ju en sån sak som har varit väldigt viktig och anledning till en press och en stress och kravbild. Och det har jag inte i mitt liv nu. Mm. Och det är ändå därför faktiskt som jag känner mig väldigt harmonisk.
För när folk hör det här så är det ju bara några dagar kvar till VM i Nya Zeeland och Australien. Ska du inte vara med?
Ja, om man inte riktigt följer landslaget eller damfotbollen emellan alla mästerskap, så kanske man hajar till här lite nu. För jag har ju varit med i alla mästerskap sedan 2003, tror jag det. Mm. 2003, ja. Så att det har ju varit många år. Men nej, det vet jag. Nu när vi spelar in det här så har vi ännu inte fått det här beskedet. När de lyssnar på det här så vet man nog om jag ska vara med eller inte. Jag har tagit ett steg tillbaks. Jag kände efter förra mästerskapet att det blir liksom inte bättre än så här. Det kanske är dags att någon annan får chansen nu. Vi tog oss till semifinal i EM och då mötte vi England och där blev det för tufft. Jag kände att jag pallar inte riktigt att stå alla matcher som jag hade gjort. Jag hade behövt vila någon av matcherna. Då blir det liksom inte bättre än så här. Och då är det kanske bättre att ge dem som är 10 år yngre chansen, som har mer energi. Och det flaggade jag för, och det gick väl i samstämmigt med hur Peter såg på det. Och sen dess har jag varit med någon gång vid ett tillfälle i landslagssammanhang. Och jag vet att Peter Gerhardsson då, som jag refererar till, vill nog ändå ha med mig där som ett alternativ om allt annat skiter sig. Så att det är väl så vi har pratat.
Men och i skrivande stund så spelar du ju inte heller för Djurgården, för du har något knä.
Ja, precis. Jag har under många år haft ett sargat knä, kan man säga. Så jag har haft bra hjälp och så kommit tillbaks. Det började, jag tror det var 2007, som jag fick en ganska allvarlig knäskada, korsband. Fick också lite meniskproblem och broskproblem. Och nu då, många år senare, så är det menisken som säger nu eller ja, den hakade upp sig i knät, så jag var tvungen att gå in och ta bort en del. Den var liksom sargad, den. Efter mycket wear and tear, som man säger. Så, men jag är faktiskt med och kör fotboll igen, och jag tror att det kommer vara helt okej.
Okay. Mm. Din hälsa, alltså din kropp är ju ditt arbetsverktyg. Och jag antar att du har haft mycket skador genom åren, eller?
Nej, jag vet inte om man har, det känns lite grann som att man är typ en, man fick sin modell av kropp liksom, och jag verkar ha fått knäproblematiken, ledproblematik. Andra har mycket muskelproblem eller vrickar fötterna och så här. Men för mig har det varit knäna som har varit problemet. Så jag har varit inne i högerknät 4 gånger och en gång i vänsterknät då. Och sen har jag haft lite höftproblem, men det är nog mer, teorin var att man tränar väldigt hårt när kroppen växer, och då kan det bli så att man får ett lite extra pålagring av skelett eller så, för att skydda sig kanske, och efter en tid då när man blir äldre sen, så i mitt fall i alla fall, så blev det ett problem att jag inte hade så mycket rörlighet runt mina höfter, så att det gjorde jätteont hösten 2014. Då kunde jag spela en match, det var det som var det sjuka. Kunde jag spela en match och inte kunna gå av plan. Jag kunde inte kliva in och ut ur en bil, jag kunde inte cykla, gå i trappor, sådana små grejer. Det gjorde så otroligt ont. Och då,
men hur fixade du matcherna då?
Ja, men när man blev uppvärmd på något sätt, då var det okej. Men det gick ju inte att leva så. Så att då på hösten innan VM 2015 så fick jag jättefin hjälp i Göteborg där av Leif Svärd. Och han fixade till mina höfter så att jag kunde förlänga karriären. Så det är jag otroligt tacksam för jag hade varit tvungen att sluta, tror jag.
Men vad betyder det att han fixade till dem?
Ja, han gick in och opererade båda höfterna. Jag hade mest problem med vänster. Men det var, skulle komma som ett brev på posten med höger också. Så vi gjorde båda liksom. Och så fick jag inte spela fotboll på 3-4 månader kanske. Mm. Men sen gjorde det att jag kunde må bra nu då. Så det är ledproblem. Knän, höfterna. Några gånger har några fingrar hoppar i led, men annars så, jag bröt lillfingret. Annars har jag nog klarat mig faktiskt. Men det är mer så här långa rehabperioder med knäna. Korsband i båda knäna har jag till exempel. Så. Mm. Men annars har jag klarat mig. Peppar, peppar.
Men nu, för då har du ju, eller då är du mitt i en, eller i slutskedet av en sån rehabperiod.
Ja, och en walk in the park rehabperiod. Det här var, opererade mig på Sofia hemmet i Stockholm. Jag hade tagit med mig kryckor, du vet, man är van vid de här operationerna. Och de bara, nej, de behöver du nog inte. Jag bara, va? Och så jag bara gick därifrån. Mm. Och sen är det mer att man hinner tappa musklerna ganska fort. För jag hade inte full sträckning där innan operationen. Så det är mer det, man ska få igång musklerna och få balans i kroppen. Och så jag har kört lite pass där på Sofia hemma med Annika Näsmark, som är vår sjukgymnast i landslaget, eller fysioterapeut ska man säga nu för tiden. Så det har gått supersnabbt faktiskt, jämfört med vad jag har gjort innan. Då har man kunnat vara borta i minst ett halvår liksom.
Men hur är det då? För det verkar ju inte så jävla kul. Alltså, jag har ju haft rehabperioder också. Jag skiter ju alltid i det.
Ja,
alltså,
jag tror det är väldigt många som skiter i det. Man går till de här människorna som hjälper en, och så ger de ett program
som man ska göra hemma.
Så är det inte många som gör det tror jag inte. Men i vårt fall så, jag har också varit sån, ska jag väl säga. Det är inte så kul, och jag kör det här istället. Men när man blir mer och mer professionell och inser att, som du sa, det här är ju mitt redskap, då är det kanske bra att jag lyssnar och gör det här. Så, och, nej men, Jag har kunnat gjort ganska roliga saker från början nu, den här gången. Men andra gånger så är det mindre grejer. Man har ingen rörlighet, man har stort svullet knä eller vad man nu är. Man försöker komma tillbaka från. Och då brukar jag säga som ett litet medskick till alla som tycker det är tråkigt att göra de här övningarna, att fira varje liten framgång i alla fall. Så här. Om du nu hade problem att sträcka på utknät efter en knäoperation, då, när du har fått lite mer rörlighet, så fira. Gå ut och på restaurang och fira. Nu blev det framgång här. Ungefär. Man får bara helt enkelt sätta andra prestationskrav på sig själv och fira.
Mm. Men för en naturlig fråga är ju liksom läkkött, Jadeada. Hur har det blivit? Jag menar, du är 40 plus nu ändå. Mm. Blir det svårare?
Jag tänkte ju det, att det skulle bli svårare. Och nu, alltså från operationsdag till att jag spelar, kanske det går så lite fler veckor än vad det hade kunnat gå om man vore lite yngre. Så där. Men samtidigt så har jag varit väldigt tydlig med, mot de som jag har jobbat med nu, att jag, för mig är det viktigt att må bra. Det är inte det viktigaste att komma tillbaka till nästa match till vilket pris som helst, utan när jag är 50, 60, 70, 80 ska jag kunna gå, och om jag behöver springa till bussen ska jag kunna göra det. Det blir mitt fokus nu. Och då tror jag ju indirekt att det faktiskt kommer tillbaka snabbast. För man har just den här harmonin. Att man låter kroppen få ta den tiden den behöver. Att man inte behöver leva med stress och press och hela tiden.
Men du, håller målisar längre?
Det beror nog på vad man är för skrot och korn, vad man har för kropp. Men jag har varit väldigt fysiskt stark. Ända sedan jag var en liten flicka så såg man att jag tydligt definierade muskler och liksom, ja, var stark.
Krallig.
Ja, krallig, exakt. Mm. Men jag har nog också haft bra läkkött. Det har jag. Jag kom tillbaka från min första korsbandsskada och spelade efter 5 månader. Och det fanns de som var tillbaka ännu snabbare på den tiden, men det är väl inget man vill göra nu. Man inser väl, det tror jag, utan att jag är någon expert, så får jag för mig att de vill hellre att det tar lite längre tid, för man inser att spelarna är inte så bra som de kanske borde vara så fort, även om det håller liksom knät. Så ja, jag spelade efter 5 månader. Det får man ändå säga ganska snabbt.
Men när man då, för jag menar, någonstans då här under våren så var det så här, nej men okej, fuck, jag måste operera här nu. Vad händer med liksom klubben? Åker du dit när de andra tränar ändå? Alltså, hur ser dagarna ut då? Blir det annorlunda?
Ja, om vi pratar om det här då som har varit i Djurgårdsmiljön. Det har varit så att jag, de första veckorna precis efter operationen, så är det ingen som riktigt kräver att man ska ta sig någonstans. För det finns inte riktigt någon vinning i att göra det. För jag jobbade med Annika Näsmark som sagt, som är på ett annat ställe och inte knuten till klubben. Så i samråd med klubben så var det så vi valde att lägga upp det. Och då är det mer att jag dykt upp runt matcherna. Kanske kommer ner någon gång inför matchen och peppat på lite sådär. Men ju bättre jag har blivit, så har ju det naturliga blivit att man går in i fotbollen och i olika övningar runt plan. Så nu, några veckor på nacken efter det här då, så är det ju i stort sett bara med laget. Så det är en liten stund borta och så mycket, mycket mer med laget. Men i andra klubbar kan det se annorlunda ut beroende på vad de har för resurser i runt klubben. Jag var i Atletico, gjorde precis samma, fick samma skada faktiskt, exakt samma skada, menisken. Men då valde vi att sy fast den istället och ge den en chans, för det är bra om man har menisk som stötdämpning i knät. Och då blev det en längre rehabperiod, men och direkt kunde jag jobba med en person som fanns på plats, som var en hybrid typ mellan en fystränare och en fysioterapeut, och han var ju med hela tiden. Då blev jag hans spelare, men jag såg ju lagkamraterna mycket mer, för man var där på plats. Så att det där beror på hur klubben har, vad man har för resurser och vart man behövs och vad man behöver själv. Så där, det är en dialog som krävs.
Mm. Hur var tiden i Spanien för dig?
Ja, det var intressant. Jag hade varit i det som jag tycker är den bästa klubben, kanske jag ska säga, men laget, det bästa laget som jag hade varit en deltagare i, Wolfsburg. Och ja, när man är till åren som målvakt så är det ingen som riktigt satsar på en i längden tyvärr, utan man får inte långa kontrakt och Så blev det även i Wolfsburg. Jag fyllde en position medan Almut Schultz var skadad och sen också gravid. Och när hon skulle komma tillbaka så fanns det inget behov att fylla den rollen längre, utan då fick jag leta vidare. Och då kände jag, vad fyller man nu livet med efter Wolfsburg? Det här är ett av Europas bästa lag, har varit länge. Och jag kan liksom inte bräcka det här nu. Men då hade Atletico visat intresse året innan, och det är alltid intressant med någon som har varit intresserad förut och inte bara någon som hoppar på så här för att man kanske har varit duktig i ett mästerskap. Så då åkte vi till Spanien, mer inte så mycket för att det var ett steg upp på fotbollskarriären om vi säger, utan mer ett spännande utmaning och äventyr för familjen också. Lära sig ett nytt språk, en helt ny kultur, och vädret var ju intressant. Men när vi väl var där så var det ju, ja men det var intressant. Lära sig spanska, få bo utanför Madrid. Var häftigt, varmt. Vi sa till våra söner, nu när vi kommer ner så kommer ni kunna få lära er att simma. Vi kommer att bada i poolen jättemycket. Men vi kom ner dit direkt när restriktionerna var på väg att börja släppas efter covid. Och ingen öppnade poolen på våra 2 år där.
Okej.
Så det var inget kul att bo i varma Madrid, som blir som en kokande gryta på toppen av ett berg. Mm. Och det var närmare 40 grader ibland, om man inte har närhet till vatten. Det är inte kul faktiskt.
Det är väl den stadens akilleshäl lite, att det inte finns något naturligt.
Nej. Mm. Hade vi bott i en kustnära stad hade man säkert känt lite annorlunda, men det var inte det roligaste. Det var jättemycket annat jättebra, och det var bara några månader, det var så här supervarmt. Men till exempel när vi kom dit, vi åkte nog dit juli eller augusti, och sen i november kunde man sitta ute och äta lunch liksom, och så tänker man, vad händer i Sverige nu? Mm. Det kändes ju ganska skönt.
Men för visst var det väl så, förlåt om jag är lite opåläst i vissa frågor.
Det är lugnt.
Men jag är ju inte så jätteduktig på sport, även om jag är liksom allt mer nyfiken på det. Nej, men du fick inte rå mycket speltid.
Nej, jag kommer inte exakt ihåg. Jo, nu så här var det. De har haft en målvakt som heter Lola Gallardo i många år, spansk landslagsspelare. Och en sån klassiker för mig när jag valt klubbar är ju, okej, man ska kanske inte gå och konkurrera med en sån målvakt som var tydlig etta i många år och etablerad i det landet och så vidare. Det blir politiskt svårt att ta sig förbi den tjejen.
Just det.
Även om man kanske är bättre ibland. Men hon lämnade Atletico Madrid och var i Lyon det året. Så då tänkte jag, okej, nu öppnade det sig. Och då var det jag och Pauline, en fransk landslagsmålvakt, som kampade och hade en tuff konkurrenssituation, hon och jag också. Men jag fick spela en hel del, men sen blev jag skadad. När det nu blev... nu kommer jag inte ihåg exakt när det blev. Ja, skitsamma. Jag blev skadad efter en tid där. Ganska så snabbt. Så var det. Så jag fick spela ganska mycket i början. Blev skadad. Hon fick spela en hel del. Men när jag kom tillbaka precis, då hade vi bytt tränare. Tränaren vi hade fick kicken. Fick en ny tränare. Och han direkt slängde in mig. Liksom, det var inte så här, få en halvlek där och en halvlek där. Utan det var rakt in i hetluften. Jag tror att det var semifinal i Supercopa. Vi var i Almeria i södra Spanien, och Barcelona var det vi skulle möta, och de är det bästa damlaget. De vann nyligen Champions League här. De senaste åren har de varit, om inte det bästa, så en av de absolut bästa i alla fall. Så in mot dem, ny tränare, han har varit på jobbet typ 2 dagar kanske. Han bara in med en helt crazy taktik. Vi behöver kanske inte grotta in oss i sånt, men det var väldigt intressant. Han bara, låt dem bara gå med bollen tills här, då sätter vi press. Kör man försvar, vilket man inte brukar göra. Alltså, så vi satte såna griller i huvudet på dem. Ändå hade de 17 skott mot målet. Och vad kan vi haft? 3-2. och det blev 1-1 efter 90 minuter och förlängning. Och sen så vann vi på straffar. Så det var min återkomst liksom. Mm. Ja, men sen så höll vi på så där. Jag och Pauline, vi konkurrerade lite. Och, men sen kom Lola tillbaks. För hon trivdes inte i Lyon. Mm. Och då var det svårt. Och ja, det kändes som de rullade ut mattan för Lola. Och så var det Lola och jag som skulle konkurrera år två. Då ja, är jag gammal. Hon har framtiden. I år är hon kapten där. Ja, du fattar.
Ja. Och hur är det där då? Jag menar, liksom det är så... Eller ja, det är, så kanske det är på alla positioner. Men det känns också som att det är liksom väldigt ensamt på något sätt att vara målig. Så om man då har en spelare i truppen som är typ lika stark eller sådär. Alltså, hur blir dynamiken? Det antar jag är olika från fall till fall. Men...
Ja, nej men, ja det blir, man blir en liten grupp i gruppen, målvaktsgruppen. Jag har hittills haft bra med alla målvaktsgrupper. Skulle jag säga. Det finns väl några gånger det har varit lite mer påtagligt att det finns en konkurrens. Men jag tror alla förstår det liksom och inser att vi är ju ändå ett lag också. Ingen tjänar ju på att vi har målvakter som mår dåligt eller presterar dåligt. Utan man får någonstans tänka så här att okej, om hon, den här tjejen som jag konkurrerar mot spelar väldigt bra. Men jag ändå får spela, då betyder det att jag är ännu bättre. Att man får se det som... Som en utmaning helt enkelt och en inspiration istället för att förstöra för varandra. Men vi är bara människor och ibland har man säkert känt tänkt tankar och känt känslor. Alla som har varit målvakter och varit i de här situationerna att åh, bara ska smasha bollen på den här som man aldrig tar den. Men laget vinner inte något på det.
Mm.
Och vad säger det om dig? Jag vill inte vara den människan i alla fall. Jag vill vara den som vinner mot den som är bäst. Eller som är bättre än den som är bäst.
Men samtidigt mår man väl pissa av att sitta på bänken, antar jag.
Ja, nu var jag som sagt... Jag hade spelat i Wolfsburg. Och nått dit i min karriär. Och fått uppleva en väldigt massa saker. Jag var inte på väg uppåt. Utan jag satt på bänken tidigare i min karriär. Och det absolut kunde det vara jobbigt. Det var nog jobbigare då. När man som målvakt eller som människa vill förverkliga sig själv och känna att det läggs ut hinder på vägen som inte är rättvist. Så som man ser det, så som man analyserar det, gör man kanske inte sen med några år på nacken. Man ser det ju från sin relativt snäva och begränsade synvinkel. Man har ju inte all erfarenhet som man behöver.
Mm.
Jag kommer ihåg när jag var ung och spelade i Malmö FF en gång i tiden och liksom var väldigt frustrerad. Varför får inte jag chansen att konkurrera med Caroline Jönsson som var 6 år äldre och landslagsmålvakt? Jag tyckte jag är redo, men det är så många fler aspekter i målvaktsspelet än att bara göra en fantastisk räddning i en situation. Ja, det handlar om game management, det handlar om att förstå den taktiska sidan, det handlar om att vara en bra lagkamrat och en stöttande coach i många fall där bak, man står som en ledare. Så att det, summa summarum, är det ju någon annan som får ta beslutet. Är du bäst i slutändan när vi lägger in allt det här? Och när man inte förstår det och man tycker att det är orättvist, det är klart det kan bli jättejobbigt.
Var det ett misstag? Men du har ju pratat tidigare om också hur ensamt och liksom, men hur, det låter som du mådde piss i Malmö också ju. Eller inte också, utan du mådde piss där. Men var det ett misstag att gå dit? Borde du ha väntat? Var du för ung?
Jättesvår fråga. Det fanns väldigt mycket bra saker med att vara i Malmö. Jag fick lära mig att vara väldigt proffsig. Det var en fin lagsammanhållning. Caroline som jag konkurrerade med var ju också en av mina vänner som tog hand om mig. Det är det som också gör det svårt. Hon var verkligen omhändertagande och är fortfarande väldigt inkluderande människa och hitta på grejer för att det skulle bli bra lagstämning och sådär. Så det är ju jättemånga fina minnen. Det var ju inte bara dåligt i Malmö, men däremot så var det tuffa år och jag var ung och långt ifrån familj och folk som jag kanske hängde med blev kanske inte som jag hade tänkt riktigt om relationerna och sådär. Men framförallt tror jag problemet är i mitt fall när man är ung så tänker man att man är bara fotbollsspelare. Det finns liksom inget annat. Och om då fotbollen tas ifrån en, att jag inte får spela, jag får inte prestera, utan jag sitter på bänken och åh, vad pinsamt och skämmigt och vad tror de nu om mig och så vidare. Då har man inget annat att fylla livet med. Och det blir en väldigt, när någonting så viktigt tas ifrån en så blir det läskigt. Man måste möta kanske vissa demoner som man har försökt ja, det fanns en anledning till att man fyllde livet med allt det här fotbollen kanske. Jag tror inte jag var den bästa på känslohantering när jag var liten.
Okay.
Jag tror jag kommer lite från en sån generation där man kanske... Det var innan man läste böckerna om hur känns det här då? Hur, förstår du?
Mm.
Så det har man ju behövt lära sig och så. Men visst har det varit tufft ibland. Men det finns också jättemånga fina minnen mitt i alltihopa. Så att, nej, man är ju den man är för att man har gjort det man har gjort. Så jag tror att det var nog bra till med det.
Nu frågade jag om just Malmö. Men finns det andra liksom val som du har gjort som du tänker i efterhand att det där kanske inte var det absolut bästa?
Men det är klart, det har jag tänkt ibland. Jag kan bli imponerad över de som har valt att stanna kvar på ett och samma ställe och trott på stället man var på i längden. Även om det har funnits sämre perioder så kommer de bra perioderna tillbaks och så vidare. Och vad har det lett till i deras liv? Kanske väldigt starka relationer med människor lokalt och... Man har kanske kunnat följa med människor i deras liv på ett annat sätt än jag som har flyttat runt och börjat nytt socialt nätverk och flyttat runt. Och så här. Men samtidigt, jag växte upp i en by i Sörmland och det fanns inga jättebra elitlag. Det fanns några i Stockholm och det är ändå 16 mil till Stockholm. Det var inte jättekort till åka till Stockholm hur som helst.
Det är lite långt om man ska åka dit flera gånger i veckan.
Ja, så försöka tänka till vilka som... Det kanske någon som kommer korrigera mig här nu med vilka som var i damasvenskan då runt 2001 när jag valde att gå till Malmö. För då hade jag valt att gå i ett fotbollsgymnasium i Eskilstuna. Så det är möjligt att det fanns kanske lag i Västerås. Jag tror inte Örebro, jag vet inte. Men det kan ha funnits något annat lag i krokarna, men det fanns ju inget nära Katrineholm eller Marmorbyn där jag kom ifrån, utan en flytt krävdes ju.
Mm.
Jag hade redan flyttat till Eskilstuna och då var jag en del i flicklandslaget och det var ju hela mitt liv. Jag så här, offrade allt för att vara i flicklandslaget och så kommer landslagstränaren i flicklandslaget och som också var engagerad i Malmö då, liksom säga att Malmö är intresserad av dig. Ja, men då lyssnar man ju. Malmö som då var ett av Sveriges absolut bästa lag. Åh, du ska få träna med Caroline Jönsson, landslagsmålvakten. Wow.
Mm.
Och man kunde räkna upp hur många landslagsspelare som helst i det här Malmö-laget. Och det är klart att det var spännande och nästa steg kändes det som. Men ja, hade jag stannat? Nej, jag går klart gymnasiet. Jag bygger klart dem... relationerna, eller stannat i Linköping kanske, som jag hade varit i 5 år när jag valde, vad gjorde jag faktiskt inte, jag fick inte stanna. Jag fick ett kontraktförslag av Linköping som jag tyckte var ett skambud efter jag hade varit där i 5 år och hjälpt till och attraherat landslagsspelare och liksom byggt upp någonting. Och så fick jag höra att en annan landslagstjej som var många år yngre än mig skulle tjäna alltså nästan... jag kan inte säga 30-40% mer än mig. Då kände jag bara, vad är det för piss-take? Vem tror ni att det är? Liksom? Mm. Då ville jag höra mig för vad det fanns för andra möjligheter. Och medan jag, när det kom ut att jag ville prata med någon annan, då drog de tillbaka kontraktsförslaget. Så jag fick inte ens möjligheten att stanna.
Okay.
Så det har varit sådana fulspel också. Som har gjort att, för där hade jag verkligen bra vänner och bra jobb och... trivdes i Linköping och min mamma bor i Norrköping så det var väldigt nära. Där trodde jag hade hittat hem.
Alltså drog de in det för att du kritiserade dem?
Nej, jag sa bara jag vill veta vem vi har som huvudtränare innan jag kan svara på det här. Mm. Kände mig också inte värderad för jag tyckte det var ett dåligt bud. Och sen sa jag kommer åka och träffa den här klubben. Ja, men då drar vi tillbaks kontraktsförslaget. Så det var inte så snyggt gjort tyckte jag inte. Men jag hade jättemånga fina år i Linköping och trivdes jättebra i laget och tyckte det var en häftig satsning och jättemånga bra upplevelser där och sådär. Men det var tråkigt att det blev så. Och sen gick de och vann året efter. Det var riktigt tufft. Jag hade varit med och vi hade vunnit cupguld och vi hade tagit upp laget till en väldigt stabil nivå och vi var i massa guldstrider så. Det är inte säkert att jag skulle stanna där, det kanske inte säkert de hade vunnit med mig, men det kändes ju såklart i hjärtat.
Mm. Men vänta nu var vi... Jo, vet du vad, det här tycker jag är intressant med dig för att man när du liksom också nu när du gick till Djurgården så pratar du i termer nu som du gjorde om Linköping också, liksom att det är, jag tror att du sa någonstans att så här, det var ett intressant projekt tror jag du sa om Djurgården. Och då får man ju, som oinsatt så tänker jag så här, okej, men hon får en högre lön i Chelsea än hon får i Sverige. Ja, men då går hon dit liksom. Men du har alltid, verkar som, höjt blicken och tittat på liksom, okej, hur ser satsningen ut? Är det det liksom? Kan du prata lite om det?
Mm, ja, men det tror jag nog att allt, det vet jag inte. När jag var ung, jag gick till Malmö då, tänkte jag nog bara, wow, landslagsmålvakt, coolt. Men Linköping, då kände jag nog, då, och det var ju dit jag gick efter Malmö, så då kände jag nog i alla fall efter en tid där att spännande, vi är på väg någonstans, vi har ett mål och en vision och jag är en del av det och jag vill ha en stor roll i det här och så vidare och så vidare. Så att jag är en visionär, jag vill ha en vision vi jobbar mot och strävar mot, och det känns som att jag hittar väldigt mycket motivation i det.
Okay.
Men jag tror att det kanske nu många, många år senare, det är, alla kommer in med sina projekt och vi ska bli som en familj och hit och dit och alla har sina, du vet, säljknep för att få spelare. Till slut så tror jag att vad det handlar om är att bara att värderingarna ska stämma överens. Om värderingarna rimmar med mina, då är jag motiverad. När jag börjar inse att vänta här, vissa av beteendena här eller hur vi nu, vad beslut vi tar eller hur vi kommunicerar är inte med mina, okej med mina värderingar, då tappar jag motivation.
Ge mig ett exempel så jag fattar.
Mm. Det kan handla om vad man använder för språk på träning. Korrigeras det av ledning eller inte? För mig kan det handla om små grejer. Jag tror att det är därför jag har reagerat ganska starkt på det sista, liksom hur man beter sig runt fotbollsmatcher och sådär. För att det blir, jag kanske har för höga krav på människor. För ingen är perfekt. Och det är inte det jag säger. Man får absolut trampa i klaveret. Det gör jag själv ofta. Men någonstans så vet man vad man står för och vart man vill. Sen kan det blåsa snålt och gå dåligt om man är inte sitt bästa jag och så vidare. Men vi vill åt det här hållet och vi står för de här grejerna. Hur man beter sig mot spelare till exempel. Pratar du med den som blir satt åt sidan eller ignorerar du den? Det kan vara andra saker också som jag inte nödvändigtvis kan gå in på, men språkbruk och hur man beter sig och sådana saker är väldigt viktiga för mig.
Mm. Det känns lite grann så här, nu svarar du på ett, jag känner att du kanske vaktar dina ord lite av politiska skäl eller sådär, men jag tänker att vara tjej och spela fotboll på högsta nivå som du nu har gjort i liksom 20 plus år, det är ju på något sätt, får jag intrycket av, också att bli aktivist för att man liksom tvingas bevaka sina eller sin idrotts kanske framförallt intressen. Vill du säga något om det?
Jo, så är det nog. Så är det. Eller, man behöver väl inte bli det om man inte vill. Man kan ju bara spela fotboll och sådär. Men jag tror att det är många som känner, och jag ser det nu. För jag hade ett samtal med någons partner för några år sedan om nästa generations landslagsspelare. Och den här människan var lite orolig. För vem ska driva de här frågorna nu? Det verkar inte som de här unga tjejerna är intresserade av det. Men jag är glad över att se att den nya generationen driver frågor och på ett starkt sätt. Jag ser internationellt en spelare som Vivian Miedema tycker jag är ute och kritiserar saker ganska ofta, och det är skönt att man ser att starka profiler just nu tar de diskussionerna när det behövs och så. Jag kan inte ge något exempel, men jag har sett när man skriver saker och så. Ja, men jag var med 2003 och då tog vi silver i VM. Det var mitt första mästerskap som jag var med. Och när jag kom hem till Malmö, då hade jag fått hemskickat en massa gratulationer och blommor och champagneflaskor och allt som hör till. Och då tänkte jag, nu känner alla igen mig, tänkte jag. Jag var tredje målvakt i VM för Sverige. Mm. Så även om man är tredje målvakt för Argentina i herr-VM som var nyligen, så tror jag inte man kanske blir igenkänd om man ska välta det. Jag visste inte bättre då, men då var jag 20 år och helt satsat all min utbildning, jag såklart har en gymnasieutbildning, men jag gick fotbollsgymnasium. Hela min inriktning var fotboll. Jag ska bli fotbollsproffs. Och hade någonstans bilden av att det var så här. Och nu när vi kom hem 2003, då var det så otroligt mycket människor som hade följt oss och sett oss. Och det kanske inte konstigt att jag fick den bilden.
Det var JAS-planen och hela
faderullan. Ja, precis. Mm. Och Kungsträdgården och vi firades och så. Men när man inser och börjar zooma ut så här, hur litet det var i världen. Då det är klart att jag hade kunnat bara fortsätta spela fotboll, men då vill man ju förändra det. Man vill ju att det ska bli bättre. Då lever vi alla typ i det här stora projektet att damfotbollen ska få ökad synlighet och framförallt har jag landat i nu att det handlar om respekt. Vi vill bli respekterade. Och det är väl framförallt det man har känt så många gånger att vi inte har blivit. Då på den tiden handlade det om plantider kanske. Då hade alla ungdomslag på pojksidan tider före, och så fick man spela sent på kvällen på någon hård grusplan någonstans. Det var ungefär så om vi hårdrar det. Men nu när jag har levt ett helt liv i det här så kan man bli lite lättare för att formulera vad det handlar om. Det handlar om en historia där man förbjöd tjejerna att spela fotboll. Och det spred sig. Det började nog, jag tror att det var England som förbjöd det. Efter att dammatcher hade dragit jättemycket folk. Jättemycket folk. Och då var det väl anledningar som att nej, men ni ska inte hålla på med det här. Ni ska vara hemma och ta hand om barnen. Och ni ska inte skita ner er. Och kanske en viss konkurrens om marknaden. Nej, vi måste banna det här. Jag satt inte i det där rummet. Men några män tog det beslutet att här ska de inte spela fotboll. Och då brukar jag ge det som ett exempel. Alla som säger, ja, men ni är inte bra och ni ska inte ha några pengar. Ni har ingen som tittar. Man bara, ja, men om man har en, och jag vet att vissa inte tycker om när man kallar en produkt, men det blir ändå lättast så. Om man säger att man har en produkt i ett företag och så har den haft chans att ta marknadsandelar i 50 år. Och så ska du ut produkt 2 då. Men du inte vill alls att investera så att den produkten kan också ta lite marknadsandelar eller kanske ge sig in på en annan marknad. Utan den får finnas, men den ska... Ja, men förstår ni? Alltså du måste ju ha en investering för att det ska ges en chans att den här produkten ska på riktigt kunna få fäste. Så. Och det kände väl jag att nej, det gavs ju inte riktigt. Men nu sista åren har det börjat ske mer och mer och mer. Och då ser vi också direkt att det finns ett intresse där ute. Så att, ja, det är en lång historia, men problemet är att pengarna som finansierar fotbollen väldigt sällan har trillat ner på damsidan och flicksidan. Det har trillat ner på herr och pojk. Och de som har suttit i de här beslutsfattande rummen har inte haft ett intresse av att investera i damfotbollen och flickfotbollen. Det börjar ändras nu för man inser, oj, det finns ingen tillväxt på herrsidan. Men oj, det är den snabbast växande sporten i världen, damfotbollen. Ja, ska vi kanske haka i det här tåget och tjäna pengarna som kommer komma här då? Alla tröjförsäljningar och alla grejer och, som vi kommer nå om vi också satsar på den här produkten. Så nu när det går att tjäna pengar, då kommer investeringen och ja, bättre sent än aldrig.
Men fanns det en sån, jag menar, om du nu tittar på liksom kontraktet från Djurgården och säger så här, okej, fan, vi kör då. Fanns den typen, alltså var det de här faktorerna som du tyckte såg bra ut?
Att de satsade på damerna?
Ja, men exakt.
Jag hade tyvärr hört väldigt mycket dåligt om Djurgårdens damsatsning. Djurgården har en fin historia på damsidan och funnits jättelänge. Funnits jättelänge faktiskt. Och den tycker jag man ska höra mer om. Har vunnit några gånger och lite olika kuppen och ligan och sådär. Bland annat när jag kom upp i damallsvenskan var Djurgården ett väldigt bra lag. Men har inte haft den statusen de senaste åren och tvärtom dåligt rykte bland spelare. Man pratar sinsemellan. Så när jag fick kontakt, när jag fick höra via min agent att Djurgården är intresserade, då kände jag bara, nej, fast det går ju inte överhuvudtaget i hela världen någonstans.
Okay.
Så långt bort ifrån att det skulle bli verkligt var jag. Utifrån vad jag bara hade hört. Men när jag väl pratade med dem så kände jag att det här är ändå genomtänkt. Det här är en intressant tränare, Magnus. det här är ett projekt som de har, nu har de faktiskt börjat tänka till. De är nog seriösa i vad de vill göra här. Och sen kopplat till, ja, och de tänker så här kring min roll. Och ja, det är precis så här jag ser en senior målvakt kunna hjälpa till. Och då var Isaksson var, Andreas Isaksson var målvaktstränare. Så tänkte jag, ja men han förstår nog vad de kan få ut av mig. Och så här. Och då hade jag varit i Spanien och inte fått spela så mycket. Och någonstans så handlar det nog bara om för en människa att man vill vara behjälplig och jobba. Och jag hade inte fått gjort det. Jag hade tränat och tränat och tränat. Och det är ju klart man gör ett jobb där som är viktigt. Men det kändes som att man slängde energin i sjön. Varför gör jag det här egentligen?
Mm.
Och då när någon kommer och säger, vi vill att du ska göra det här jobbet i den här rollen. Och det passade perfekt in i hur jag såg på vad jag kan bidra med på en plan. Då vad blev det intressant.
Vad är det då?
Väldigt mycket styra och ställa, väldigt mycket organisera upp det jag ser framför mig, hjälpa mina lagkamrater till att lättare ta ett beslut som blir bra genom att dels flytta på människor så att de får bra alternativ, men också berätta om vad de har för alternativ. Det är en del, såklart att jag ska göra mitt. Ett A i målvaktsspelet är och rädda bollar och så vidare, men det är väl där som då min utmaning är, att jag inte är lika snabb nu som, och liksom, jag är inte lika snabb och jag är inte lika kvick som jag varit, så att det som jag inte är lika bra på nu kan jag kompensera med att jag är bättre på att organisera bort saker och sådär. Men sen så tror jag också att de nog såg ett värde i att kunna ha mig i laget bara, och vi kan diskutera saker som händer som inte är precis här och nu just nu på plan, men det kan vara, vänta, hur behöver vi förbättra den här situationen, vad behöver vi göra för att bli bättre i försvarsspelet, då kan man prata i lugn och ro när vi inte är på plan kanske, liksom sinsemellan, vi kan prata om detaljer, vi kan prata om allt som har att göra med den mentala aspekten, vi har varit med om en det ena en det andra, vi kan prata om vad som krävs rent fysiskt eller ja. Så att jag hoppas att de såg också ett värde i det där.
Mm.
Men det var väl det som jag kände. De var ihärdiga och långsiktiga. Och kanske var det nu som det här, den här bilden av laget skulle på riktigt kunna förändras. Det kanske inte riktigt stämde, den bilden folk hade av Djurgårdens damsatsning. Och när man kommer in då så där, något som inte är färdigt, då finns det ju jättestor möjlighet att påverka. Det är ju väldigt mycket outnyttjad potential, så man kan ha stor påverkan, och jag kände väl att det var intressant.
Mm. Nu har det gått 10 månader ish. Hur har den här tiden varit då?
Mycket intressant, mycket lärorik. Inte så bra vad gäller alltså vi har inte kommit så långt som grupp som jag hade önskat. Jag själv har inte känt att jag kunnat bidra på plan på det sättet som jag hade velat. Jag fick en tuff start redan i min andra match. Så fick jag jättemycket kritik från hur jag betedde mig.
Ja just det, det var någonting med det där.
Ja. Och det där blev en följetong som tog jättehårt på mig. Jättehårt. Jag hade aldrig varit med om maken. Och det har lett till att jag idag är super insnöad på hur det vi kallar dubbelklubbar. Alltså klubbar med både herr- och damsatsningar. Och framförallt i Sverige, för det ser lite annorlunda ut i där jag har varit utomlands. Alla länder har nog sina olika sätt att ta sig an det här, men hur dubbelklubbar i Sverige kan på ett bra sätt rekrytera publik som blir hållbart i längden. Hur kan det leda till att fotbollen får mer tillväxt som helhet och så vidare. Så här, allt det där har jag gått och tänkt på hur mycket som helst, och det hade jag inte tänkt skulle ske när jag kom till Sverige. Så det har varit jätteintressant och lärorikt och utmanande och sådär. Jag har lärt mig jättemycket om supporterkultur och herr och dam och herr och dam fotbolls liksom skillnaden, och så ska vi få ihop det här och ledarskap. Det är kopplat med att jag är väldigt känslig för hur man säger, vad man säger, vad är det för värderingar du står för och så vidare. Hoppas att det kan bli bra. Jag hoppas att min återstående tid den här säsongen kan bli bra för alla inblandade. Det finns säkert delade meningar om det när vi pratar just nu, men just nu hoppas jag att det blir bra.
Men, behöver kanske inte gå in på det i detalj, men det var många i klubbens, alltså Djurgårdsfans antar jag, som blev upprörda över hur du uttryckte dig och bla bla bla. Men alltså, har de med dig idag då på ett annat sätt? För ni har ju hållit en dialog också, har jag förstått.
Ja, alltså, ja, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Jag har inte någon kontroll riktigt över den allmänna bilden av mig. Jag tror i skrivande, eller just nu liksom, tror jag kanske inte det är övervägande positivt. För att jag är ute och säger att jag tycker vi ska rikta oss mot en delvis annan publik än den klassiska. Och då tror jag många känner sig hotade av det. Och ja, får skylla mig själv lite där, men det är min fulla övertygelse om att jag tror att vi, och det är väl helt okej att vi har en kopia av Herrallsvenskan och stämningen där, men nu när vi spelar in det här har ju nyligen varit liksom lite stök och bråk, och ja, då kommer vi ju ha det också, och då tycker jag att man ska välja här nu, välja väg, att ha två olika produkter med två olika unique selling points. Så, men det är inte mitt beslut, det är marknadens och det är beslutsfattarnas beslut. Men jag har lyft diskussionen, för jag ser att det skulle vara väldigt tråkigt. Jag själv har två barn hemma, jag är 40 år, kvinna, har många av mina vänner där jag bor som säger nej, gud, vi vill inte ta med våra barn på någon match. Och jag vet också, nu för, så inte folk blir här på mig, jag vet också att 95% tror jag det, känner sig absolut supertrygga med att gå på matcher och att det finns en fantastisk stämning och kultur och allt det här. Men bilden som går till en sån som inte brukar gå är tyvärr att det är otryggt. Mm. Då kan vi faktiskt använda damfotbollen som en inkörsport till fotboll. Och trygghet ska vara den absolut starkaste för mig, om jag hade fått välja. Mm. Det är trygghet som vi absolut, absolut inte får tappa bort på vägen. Mm. Så därför så sitter jag och tittar på stora, nu det är många lag här nu i damallsvenskan som gör bra jobb med, eller de får in mycket folk till matcherna, och då är det intressant att verkligen gå ner och titta i beteenden. Är det tryggt? Är det tryggt hela vägen? Var det något som gjorde att det inte var tryggt? Då måste vi få bort det. Hur gör vi det? Och så vidare. Det är en intressant diskussion att ha.
Det låter ju liksom som att om du nu lägger handskarna på hyllan här någon dag, alltså du är fortfarande väldigt, väldigt passionerad kring fotbollen uppenbarligen. Mm. Liksom, ja, förlåt att jag frågar den här frågan, för att jag tänkte också på det här att vi pratade om hur länge vi har jobbat med respektive jobb, och om de senaste 100 gästerna hade sagt så här, du, är det inte dags för dig att göra något annat nu? Du är gammal. Då hade jag kanske blivit lite less, dels på frågan, och jag kanske också hade tagit lite illa upp. Men blir du kvar i fotbollen?
Jag tror att, vet du vad, jag tror, du frågade om, eller du sa att du verkar väldigt passionerad. Jag tror att min passion kommer från att jag vill vara kvar i fotbollen. Mm. Men jag ser att om vi säljer bort svenska damfotbollen till att bli en kopia av herrfotbollen, vilket ju också har en dålig sida, då vet jag inte om jag vill vara kvar i fotbollen. Så jag tror att det är där det kommer ifrån, min motivation. Mm. Jag vill jobba igen, värderingsstyrd. Jag vill kunna stå för det jag jobbar för, och jag inser också att jag behöver nog jobba i fotbollen för att kunna få in pengar. Jag har inte en buffert på banken som gör att jag kan sluta jobba. Jag måste jobba liksom, den dagen fotbollslönen inte kommer in måste jag ha ett annat jobb direkt. Och jag vill kunna stå för det. Sen det är kanske en utopi, man kanske måste ta lite skit i hörnen som vissa säger. Ska man in de stora publiknumren liksom, då blir det lite skit, men jag är inte beredd att hålla med om det, för det finns fina exempel, men jag kanske har fel, jag kan ha fel, jag kan absolut ha fel, men tills jag har motbevisad fel så vill jag försöka få in den där härliga stämningen. Jag spelade ju i EM i England och vi hade en fantastisk stämning. Okej, det här är landslaget så det är annorlunda. Men det är människor som har varit på mycket klubblagsfotboll som har kommit till oss damspelare och sagt, jag föredrar, och det här är intressant, för vi har ju alltid liksom velat någonstans få samma som herrfotbollen. Vi liksom går i deras spår, men någonstans på vägen har det hänt något, och det är att vi har vuxit till oss damfotbollen, vuxit till oss till att bli något annat. Det har bara skett organiskt. Jag föredrar damfotboll. Och det handlar om att dels ni filmar inte så mycket, det är på plan. Det är fair och schysst och det är teknisk fotboll. Men framförallt så kan jag gå till arenan och jag ser barnfamiljerna i parken. Jag tar med mina barn och känner mig trygg och så vidare. Alltså så här, det är ett annat sätt att uppleva fotboll som inte har varit på väldigt länge på här sidan. Går det att vi kan ha kvar den tryggheten? Kan vi inte försöka? Och då attrahera sådana som mig som inte vill gå med mina söner på herrfotboll. För jag vill inte ens att de hör de skrika vissa ord. Där går min gräns redan. Mm. Det behöver inte vara att det är slagsmålet som jag är rädd för. Det är också väldigt illa. Men min gräns har gått redan innan. Det handlar om ordval, det handlar om beteenden på läktaren och så vidare. Så kan vi inte prata till sådana som mig då? Mm. Inte bara mig, men det finns nog en hel del människor där ute som tänker att det är lite våldsamt på fotboll. Som inte kanske är en korrekt bild, det ska vi säga. För det är väldigt många som har en fantastiskt liv i fotboll. Men det finns de som också är rädda. Mm. Kan vi inte nå dem? De vill också uppleva fotboll. För då borde fotbollen kunna nå ännu fler folk. Då borde vi som i våran klubb borde kunna ha ännu fler medlemmar. Mm. Det är min enkla spaning. Kan vara rätt, kan vara fel. Mm. Och jag skulle vilja att det är så, för då kan jag fortsätta jobba kvar i fotboll. Mm. Och jag kanske måste jobba med fotboll ändå. Jag kanske måste köpa att det blir lite skit i hörnen. Men det hade känts bättre i mitt hjärta.
Jag förstår det. Men du kliver in då i fotbollen för 25-ish år sedan, kanske lite till. Så du har ju liksom sett den sporten då inifrån under väldigt, väldigt lång tid. Liksom. Och nu har vi varit på lite grann hur klubbarna jobbar och sådär. Men kan du säga någonting om vad var sporten då och vad är den nu?
Jag började när jag var 4 år i min lilla by i Marmorbyn. Spelade med killar. Och då är det väl bara fotboll som för vem som helst. Man slänger ut en boll och man sparkar. Liksom. Det var inte mer än så. Sen när det blir mer att, ja, alltså det fanns ju för tjejer möjlighet att spela fotboll på skoltid, som jag sa, i kanske att det fanns högstadiet, men det gjorde den möjligheten märkte inte jag i alla fall, eller hade inte jag. Så från gymnasietid så gick det liksom att satsa där, men annars så var det ju, alltså för mig var ju bara ett sätt att utmana mig och se hur bra jag kunde bli i olika grejer. Liksom. Och i mitt fall så fanns det då såklart att man vill spela i laget först man spelar i. Där hade jag konkurrens med några killar i pojklaget. Men sen ganska tidigt, jag höll på med friidrott, så kom jag ihåg att friidrottstränaren ringde mig och ville ha med mig på någon stafett. Och jag sa nej, jag ska satsa på fotboll. Och då var kan jag vara 12, 13 kanske. Och det var för att det började komma in såna alltså så olika lag uppdelade i zoner. Min första sånt lag var Katrineholm, Flen, Vingåker. Skulle man ta sig in där. Och sen var det Sörmlandslaget. Och sen var det efter det var det Flicklandslag och så vidare. Så att det blev ju hela tiden olika utmaningar. Det blev som en gamifiering fast i verkligheten, att man ska in i nästa steg och upp till nästa nivå och sådär. Så har ju fotbollen varit för mig. Och jag såg inte min första damallsvenska match förrän jag skulle gå till Malmö, och det var 2001, någonting där. Mm. Och då var jag typ 16-17 år någonting. Så jag kan inte riktigt säga vad fotbollen var som industri eller så, men för mig har det bara varit ett spel och en lek och en utmaning, den bilden jag haft. Men sen börjar man förstå när jag kom in i damallsvenskan och ser hur mycket folk det kommer eller inte kommer, och okej, nu fick vi ingen tv-sändning på den här stora matchen, eller och det var någon radiokanal som hade, det var någon journalist som brydde sig, då börjar man se allt det där när man blir äldre och inser att vänta, det krävs pengar, jag vill ha en lön. Jag jobbade ju i Malmö. Då jobbade jag på ett lager. Och, även i Linköping när jag gick dit så jobbade jag. Så det var ju hela tiden bara först en hobby som någonstans där emellan. Jag har varit med om att det har blivit mer professionellt och att det har gått över till jobbet. Och jag kommer ihåg, jag satt i en minibuss i på väg till en match. Och då, jag tror vi åkte förbi eller till, eller jag vet inte. Jag får för mig att det är ett så här Borås arena i alla fall. Och så sitter vi och pratar så här. Tänk den dag när vi fyller den där arenan. Det kommer ju aldrig hända, säger min lagkamrat. Och då blir jag så här. Vad har du för inställning egentligen? För då var jag väldigt driven och ville professionalisera allting. Och det ska bli, vi ska bli proffs och vi ska tjäna pengar. Och så kände man att vi har folk internt som inte ens tror på det. Då blev jag nedslagen. Och därför är det så kul nu. När vi spelade in det här så har nyligen cupfinalen för damer varit. Och det var 17 000 på den. Så vi har ju en annan situation nu i damfotbollen. Definitivt ute i världen. Barcelona är det starkaste exemplet, där man fick 91 000 på Camp Nou, och då var det av deras representationslag som hade flest folk på Camp Nou den säsongen. Alltså då är det Barcelona här, nu kanske inte de har varit deras starkaste version, men ändå, det säger någonting om att vart vi har kommit sådär. Så att ja, men det har jag varit med om, att det har verkligen ändrats från att bli en hobby för de flesta till att nu börjar folk tjäna pengar lite mer. Ändå är det försvinnande få som tjänar pengar. Det är ju otroligt, otrolig utvecklingspotential fortfarande i hela världen. Och det är det som är spännande. Det är också det som är otroligt spännande. Om vi kan fortsätta, som jag har varit inne på, att kan få ha kvar damfotbollen som den här positiva kraften och inte få in den här skiten som tyvärr har kommit in i runt herrfotbollen. Om det kan få vara den här positiva kraften så långt det bara går, och det kanske inte går helt och hållet, men så långt det bara går, bara vara det. Tänk att få åka igenom världen med den positiva kraften och runt kring till olika länder och få liksom stå upp för kvinnors rättigheter. Jag tänker på ett land som Indien där man firar en pojke och inte någonting för en flicka. Så det, man kan faktiskt röra runt sådana stora attityder runt könens värdighet liksom, eller vad man säger, alltså att vi ska bli bedömda, inte bedömda, vi ska vara lika värda helt enkelt, vilket inte är i världen, och det kan vi göra med damfotbollen som lok, och det är ju fantastiskt. Det är den kraften jag vill vara en del av. Jag vill inte att vi ska till vilket pris som helst sälja ut arenorna för att vi ska få in snabba cash och glömma bort vad det är vi har byggt upp. Liksom. För då kommer vi inte vara den där positiva kraften. Jag tror tyvärr inte det. Även om det finns otroligt mycket positiv kraft i fotbollen och herrfotbollen och pojkfotbollen. Och det får man inte glömma. Men tyvärr finns det också otroligt många som har kidnappat det lite grann. Som sitter och gör liksom tunga kriminella grejer på arenorna. Och i säkerheten kommer inte åt dem. Liksom. Nej, det vill jag inte sprida runt i världen. Det vill inte jag missionera i världen, förstår du? Gud, jag förlåt ifall alltså man är superfotbollsentusiast och blir arg på mig nu. Det är inte så jag menar. Jag försöker bara säga att vi kan ha en annan version av det som tilltalar några andra och kan göra annat. För fotbollen som sådan, alltså här och allt inkluderat, gör ju otroligt mycket bra, och det ska man inte glömma, väcker så många drömma runt om i kring och liksom förändra människors liv, och även supporterskapet får folk säkert ur massa dåliga saker, att man har ett sammanhang och man känner sig accepterad och tillsammans och så här. Det finns ju otroligt, och i 95%, 99% kanske av fallen är det mest positivt. Men om vi kan få det till 100% med damsidan, så hade jag väl...
Men du, jag menar, nu sa du liksom att det var mycket lek för dig i början. Så här, och samtidigt så tänker jag mig, jag har en tonåring hemma nu spelar han förvisso basket, men det är på stort allvar. Och jag ser det, många kompisar vars liksom söner då framförallt har varit jättelovande inom fotbollen, så där, och så kanske de inte har hållit hela vägen. Men har det blivit för allvarligt på barnsidan?
Jag vet inte. Jag är inte engagerad i något ungdomslag. Jag har inte öra mot marken vad gäller gräsrotsfotbollen så som många andra har, och åker inte runt. Mina killar gillar inte fotboll faktiskt. Okay. Jag vet inte var det kommer ifrån. De har varit på väldigt många fotbollsmatcher, men fotboll har de inte fastnat för.
Hur gamla är de?
6 och 9.
Det är inte kört än,
nej. Eller? Ja, nej, det är det absolut inte. Det kan ju bero på vad kompisar gillar och så vidare. Men just nu så ser det inte ut som det blir fotboll för dem. Och det här handlar inte om att jag har styrt bort dem från fotboll. De har verkligen sett mycket fotbollsmatcher, varit på träning och allting. Men det är fotboll där de bara inte fastnat för. Jag vet faktiskt inte. Jag tänker, alltså, du sa att jag tyckte det var en lek, absolut. Men jag tror samtidigt att jag tidigt sa runt att jag ska gå runt, sa, jag gick runt och sa att jag ska bli fotbollsproffs. Så jag tror att jag satte nog ganska stora drömmar och krav. Och inte press kanske, men jag vill bli bättre. Och jag, sådär. Alltså jag tror att ofta kraven kommer inifrån, från de som vill hela vägen. Det finns nog väldigt många som inte tycker det är så kul om det då kommer för mycket krav utifrån, om man inte är den som hade tänkt att jag skulle bli proffs. Men de som kommer bli proffs, då tror jag man drivs inifrån väldigt mycket. Det är liksom en dröm, en röst inifrån som talar till en att fortsätta när det verkligen är tufft. För det, så var det för mig i alla fall. Jag bara tror att det är så för de allra flesta, att man drivs av någon inre liten någonting. Så det är väl bra att det finns möjlighet att stimulera dem som vill. Framförallt så tycker jag det är viktigt att man har bra utbildade tränare runt sig, så, som vet hur man kan ta sig förbi när det blir lite utmaningar. Det finns, för det är väldigt mycket känslor, tror jag. Det kan vara en stor talang som är fantastisk på alla möjliga sätt, men så kommer man till ett hinder rent känslomässigt kanske, och då vill man ju att den som man tränar fotboll med eller idrott med eller vad man nu vill bli bra i kan hjälpa en guiden vidare genom det där. Så att det är mycket krav, det vet inte. Alltså jag kan inte riktigt relatera till hur det är på pojk- och herrsidan, men där kan jag ju tänka mig, nu när jag har fått lite inblick i, nu har jag fått interaktion med de som följer mer herrfotboll, så kan jag känna, wow, vad har de haft på sina axlar? Okej, jag fattar att inte de alltid uttalar sig, för att det finns ett rejält hot om våld liksom, om du skulle säga fel saker eller ja, uppträda i fel miljö. Okay. Vilket jag tycker är sorgligt. Det är där det blir en tystnadskultur. Varför går man inte ut och säger det här med att vara HBTQ-person liksom, varför går man inte bara ut och bara, det är klart som tusan att du får vara, älska vem du vill i vårat lag. Men vad får man för svans efter sig? Sådana saker. Jag börjar få mer förståelse för att det måste vara svårt, har varit svårt historiskt, kanske ännu svårare förut, det kanske har blivit bättre, jag vet inte.
Nej, men där ligger väl här fotbollen klart bakom damerna, kan man säga.
Precis, och där har vi ju då den här goda kraften. Men vad händer om vi blir tystade, de spelar? Det är där jag börjar se att det finns en risk. Och det är ju en del i det hela. Det hade väl, jag tycker att det har ändå gått åt rätt håll faktiskt på här sidan, det måste jag säga. Det finns ju några exempel nu som ändå, alltså på spelare som spelar på högre nivåer som har vågat komma ut och sådär. Så men än så länge är vi ju inte i hamn. På långa vägar.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Du, jag har fan med att du, är det okej om jag frågar dig följande? Om det inte är det så skit vi det. Men jag tror att du sa någonstans att du så här, men det var krångligt lite grann att komma ut. Var det det?
Jag har haft svårt i min egen personliga resa att acceptera mig själv. Det var okay. Det som var, gjorde att det var krångligt. Aha. Jag hade inte någon familj som krånglade till det. Jag hade tvärtom, så en av mina släktingar är gay. Liksom en man som har levt öppet som gay i många, många år. Så att liksom manegen var krattad. Pisten var pistad. Nej, vad säger man? Det var ingen off-pist. Det var egentligen bara öppet mål att smasha in den där. Men ändå tyckte jag att det var väldigt svårt. Och det handlar nog mer om bara att man ska acceptera sig själv. Att varför är inte jag som alla andra? Varför är jag annorlunda? Så här, denial i många, många år. Många, många år. Och andra bara, nej men gud, jag kom på den. Jag var 14 och sen var det lugnt. Bara, men, ha! Varför var det så enkelt för dig? Men för mig var det inte det. Jag vet inte varför.
Du vill inte lyssna på den liksom delen av dig själv?
Nej, men det är väl så här känslohantering och sånt. Och jobbigt, och det här känns jobbigt. Och nu blir jag annorlunda. Och jag vill inte, absolut inte vara annorlunda. Och så där, sticka ut från gruppen och så vidare. Jag vet inte. Man skulle säkert behöva göra en djupdykning i det där. Med någon psykoterapeut under hypnos eller någonting. Mm. Nej, men svårt var det i alla fall. Och ja, dröjde nog till jag var långt in i mitt... Alltså jag hade min första tjej fick jag när jag var 21 kanske. Men då hade jag liksom aldrig någonsin haft en relation med en tjej. Jag hade känt känslor, absolut. Men nej, denial. Bra vän, du vet. Jag ser upp till henne, alltså, som jag försökte hitta på. Men aldrig reagerat på någonting.
Men du hade haft killar?
Ja, fast inte. Jo, det hade jag. Och visst att det fanns vissa killar som jag absolut var kär i och tyckte jättemycket om och så vidare. Men jag tror inte jag kände mig trygg med killar. Igen, trygghet, men jag vet inte. Det är bara min lilla hemmasnickrade analys. Men det var en kille som gjorde slut med mig typ via min kompis för att jag hade för små bröst. Typ.
Okay.
Jag tror faktiskt den tog lite. Alltså hur gammal var jag då? Ja, men du vet, man gick kanske på högstadiet. Det var känslig ålder.
Det här låter annars som en Eskilstuna grej, kände jag.
Nej, det var inte Eskilstuna. Katrineholm-kille var det. Mm. Nej, men ingen är perfekt, inte ens han. och jag vet inte om det var det. Eller om det var något annat. Men det finns vissa killar som jag tror absolut att jag hade kunnat ha en längre relation med, men jag vågar liksom inte. Så ja, nej, jag tror att i slutändan kanske det ändå handlar om typ att släppa folk nära, lite så. Och det är lättare kanske att släppa en tjej nära, man är kompisar redan, man hinner bygga upp en relation och man kommer närmare varann. Och så. Jag trivs inte med att någon säger, ja, men hon som är lesbisk om mig. Jag är inte i den. Man kan inte beskriva mig som. Jag är mer komplex än så.
Okay.
Så att, jag råkar vara ihop med Sabine nu.
Okay.
Som är min fru och hon är tjej. Så ser jag på det.
Så kärleken är blind då på något sätt? Eller nej, det kan man inte riktigt säga.
Ja, men jag faller väl i det där klassiska. Man är ihop med en själ. Liksom. Det spelar ingen roll vilken kropp du går runt i. Liksom. Så tänker jag.
Återigen privat fråga, men hur träffade du henne?
Vi fick kontakt via ett nätforum. Vi bodde båda i Göteborg och vi chattade inte jättemycket där, utan träffades ganska tidigt. Vi båda kände nog bara så här att det vore kul att träffa någon ny människa i livet. Inte nödvändigtvis något romantiskt, utan bara något nytt. Jag hade varit inte i en relation, inte en romantisk relation, men i någon typ av destruktiv relation med en tjej som tog på mig. Och det var någon kompis som jag hade där i Göteborg som sa, du behöver ta dig iväg från det här, för hon håller lindar dig runt lillfingret, men håller dig där som i typ förvar för att ha dig där liksom, på något sätt. Så sa hon inte, men det var så liksom, hon fick mig att känna så, min kompis alltså, hon fick mig att förstå att jag behöver ta mig iväg från den här. Och fick jag kontakt med Sabine och bara, ja, men vi går fika. Ja. Och sen så bara slutade vi aldrig prata. Vi hade så mycket att prata om och på den vägen var det. Men det var inte självklart att det skulle bli något där, utan jag typ forcerade mig in i en relation där lite grann. Så jag kände att jag var på väg att stänga igen mig och inte ville släppa in henne eller så. Men det gjorde jag och nu lever vi ihop.
Sen vadå, 10 plus år?
Ja, 2009 träffades vi.
Så snart 15 då?
Ja, där det var. Ja.
Men vad betyder hon för dig?
Ja, men hon är en trygghet. Jag kommer väldigt mycket tillbaka till trygghet. Trygghet är viktigt för mig i mitt liv. Och ja, men min lagkamrat i livet. Min person, som de uttrycker i vissa tv-serier. Och sen ska man vara och säga, vi nöter och blöter och liksom stöter med varandra. Så. Det är ju inte en dans på rosor alltid att ha en levande relation. Men vi har gått igenom mycket tillsammans och hon har hjälpt mig otroligt mycket att kunna genomföra mitt jobb. Alltså mycket av det jag kunde gjort för Sverige är mycket tack vare Sabine, ska man veta. Hon är en stor del i alla framgångar i fotbollen och så. Och inte minst är hon den som har burit våra barn. Jag tycker också att Sabine bidrar med klokskaper och hjälper mig att navigera livet. Jag är inte alltid intresserad av att ta den långa, smidiga vägen runt saker. Och då kan jag ibland göra lite fiender på vägen, för att jag vill liksom rakt på sak. Snabbast möjliga väg till målet, och jag räds inte för att säga saker som är lite obekväma. Jag är helt enkelt inte intresserad av allt det där. Jag har inte tid, tycker jag, allt det där lulliga. Men jag inser att det där lulliga är bra ibland för att få folk att tycka om en kanske, eller liksom bygga en relation. Så där har hon hjälpt mig ganska mycket, skulle jag säga.
Och uppenbarligen liksom har ju din karriär då satts i första rummet under de här åren.
Ja, precis.
Vad gör det med, alltså får man lite, alltså kommer det med något slags, ja, men en dag ska du få.
Ja. Så var det. Vi hade någon typ av överenskommelse att nu satsar vi på din karriär. Och jag tror att hennes motivation i det var att jag vill inte leva med någon tant som sitter och bitter och säger, kunde ha varit så här om jag bara hade fått. Så hon lät mig verkligen så här få löpa linan ut. Ibland har det till och med varit att jag kanske, kanske ska jag inte ta det här kontraktet, eller hon bara, nu kör du vet. Och det har säkert varit rätt att bara få ur det ur kroppen på riktigt. Men jag tror att vi kommer nog, vi har precis landat här i Sverige och nu har vi köpt ett hus och nu är det för första gången i vårt liv tillsammans som vi tänker långsiktigt. Vi ska bygga relationer till barnen och till oss själva. Vi kan plantera grejer i trädgården för vi kommer vara här om 3 år. Lite, vi kan plantera träd och se hur det växer upp. Vi har inte kunnat levt så. Sen 2009 har vi flyttat runt och hattat runt och något år här, 2 år där och några år där och flyttat runt igen och så här. Så det är ett helt annat tänk nu. Och då när man landar så där, då tror jag att det kommer komma upp saker som man har inte hunnit riktigt med att ta hand om ordentligt. Så jag tror att det som kommer för oss nu är nog lite utmaningar i att ta oss igenom känslor. För, kanske en del känslor framförallt. Nu hittar jag på här bara och gissar, men det behöver inte alls vara så. Men jag kan tänka mig att det kan komma upp en period där vi behöver gå igenom sånt som hon har fått hålla tillbaka i. Hur var det faktiskt för dig den där sommaren när du packade ihop våran lägenhet i England och du hade opererat handleden och hade 2 små barn och vi visste inte vart vi skulle. Alltså så här, vilken stress är det på en människa? Plus att vi hade djur som dog och du hade någon nära relation, människa som dog. Alltså så här, och jag var inte där för jag skulle spela RV. Jag tror att sånt kommer vi behöva ta det lugnt, prata med varandra och liksom ta hand om varandra. Plus att hon då är den som ska ut och håva in de större pengarna, är det tänkt.
Okej.
Okay. Kanske.
Mm. Vad gör hon?
Hon är konsult, har jobbat med ett engelskt bolag och försöker få folk, headhunta folk och ge dem jobb inom olika roller inom medicin kan man säga. Sådana som skriver om medicin, ja, med läkemedel och sånt. Och sen så, ja, så letar de väl flera uppdrag där de kan kanske så sagt i liga ha något lite mer stabilt i Sverige då, nu när vi vet att vi ska vara här.
Du, fan, tiden går. Det känns som jag har så himla många frågor kvar. Men jag funderar på en grej liksom. Du är ju otroligt liksom framgångsrik ju. Tänker du på det någon gång? Satan vad bra det har gått.
Jag tycker nog inte att jag är så jäkla framgångsrik om jag ska vara ärlig. Jag är nog ganska kritisk mot att jag tycker att det borde ha gått bättre. Jag tycker ofta att jag har hållit tillbaks lite grann rent socialt. Alltså, hur ska jag förklara? Ibland har det känts som att jag inte riktigt har utnyttjat min potential för att det känns som att man får brännande blickar liksom i nacken, vet, om man var för stark i vissa lägen och sådär. Så att jag kanske inte alltid, när jag var yngre kände jag så. När jag har spelat på seniornivå såklart har jag inte behövt göra det. Det har varit tufft nog. Men ibland kan jag känna så här, hölls jag tillbaks för att det fanns sociala koder som jag borde ha skitit i tidigare.
Alltså när du har på jobbet så att säga.
Ja, men i idrott i olika sammanhang. Jag var liksom en multitalang i allt jag höll på med. Jag var bra på allt. Jag är stark, jag är lång, och ibland har jag känt att det här uppskattas inte riktigt.
Okay.
Att det blir avundsjuka eller sådär. Så jag har nog ibland inte riktigt embraced det till fullo liksom. Av rädsla för, och det kanske bara, det kanske inte hade hänt något, men det kanske lite för rädsla för att inte få vara med liksom. I andra fall så har jag misslyckats, även om jag har gjort liksom, som jag säger, när man kommer till seniornivå är en helt annan grej liksom. Så jag hade nog från början, från grunden tänkt större tankar om mig själv faktiskt. Och fortfarande lite så här, ja, det blev så här bra men kunde ha blivit bättre. Och det kanske det är det här kravet som man sätter på sig.
Men vad fan, du hade ett mål när du var barn och det var att du skulle bli bäst i världen. Du blev det 2018 typ. Räckte inte det då?
Jag fick ett pris, som jag ser det, så fick jag ett pris av mina kollegor. Och visserligen var jag bra under några år där. Men det är som att det på grund av att det var någon som slutade. Eller förstår du, jag kände nästan som att det var, jag vet inte, jag hade sett annat för mig.
Okay.
Men man kan inte skylla på någon annan än sig själv. Liksom. Man skulle ha gjort någonting annorlunda på vägen för att det skulle ha blivit ännu lite bättre, men samtidigt så måste jag ju vara ödmjuk och säga att det är klart att jag har haft framgång. Det är många som skulle, det var någon som sa det, att det är många som skulle hugga av sin vänstra arm för att få ha upplevt det du har upplevt.
Det är så jävla svårt att vara målist då bara, men jag fattar.
Eller hur? Nej, så att jag måste vara ödmjuk samtidigt, men det är mer så här, vad hade jag för potential och lådde jag dit? Det är mer där det handlar om.
Och det känner du inte att du har gjort?
Jag känner nog att jag borde kanske kunna gjort det ännu bättre. Det känner jag nog. Men samtidigt såklart, och hoppas att jag kan med 5 år på nacken, så här bara, men Hedvig, det var, du gjorde ditt bästa och det är bra nog. För att det fanns utmaningar på vägen som gjorde att det blev så här. Liksom.
Mm. Men fan, det här låter ju jättesorgligt. Jag trodde ändå att du skulle liksom, ja, men okej, jag fattar om det blir en bit metall eller en kristallgrunka som står hemma och att man inte ser den efter ett tag. Men jag trodde ändå att det skulle ha gjort någonting med
det. Jo, men jag låter jättedeppig. Men jag är nog inte så deppig egentligen. Alltså, jag kommer nog... För jag tror att jag någon gång... Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad det var som hade hänt. Men någonstans så uttryckte jag mig offentligt på det här sättet på något sätt. Och jag fick så mycket skit av någon som skrev till mig. Bara... liksom, alla som kämpar och de kanske inte vinner, de kanske kommer tvåa, alla kommer vara så arga på dig nu. Mamma, men ja, jo, men jag känner ju så här, du vet, en känsla kan ju inte vara fel liksom, men man kan samtidigt också vara glad och stolt över det man har gjort såklart. Mm. Men samtidigt lite frågande till vad kunde ha blivit så. Men det är klart man ska vara stolt och nöjd, och det kommer jag vara och är till viss del. Men samtidigt lite frågande, kunde det ha blivit bättre.
Mm. Så jag har varit lite nyfiken på det här. Jag intervjuade nyligen en skådespelare som berättade liksom att ofta så blir scener som man filmar faktiskt trauman hos skådespelarna. Jag hade inte tänkt på att det kanske kan vara så. Och då tänker jag liksom i ditt yrke, när man så här, dessutom kanske till och med kan gå tillbaka och titta på situationer, alltså på YouTube eller whatever, och se så här, men fuck, hur fan kunde jag stå vid den stolpen? Alltså, kan vi prata i termer av att det finns liksom trauman hos dig kring dina prestationer?
Nu ska man, alltså det, jag har en liten, att jag är min generation och har spelat fotboll innan det var så mycket synlighet, är ju dels tråkigt, för det är väldigt många räddningar och fantastiska matcher jag har spelat som ni inte har en aning om, och ni kommer aldrig se.
Nej.
Det finns en räddning jag tänker på i Linköping som var fantastisk, men den finns inte på tv någonstans. Jag vet inte.
Samtidigt... Lyssnarna kan väl höra av sig ifall de har en...
Bara bra grejer får ni skicka in.
Vilka mötte du?
Jag kommer inte ihåg nu.
Okay.
Det kan ha varit Djurgården en gång i tiden. Jag vet inte.
Nej.
Skitsamma, men samtidigt allt det dåliga finns ju inte heller. Så att... Det är ju bra. Jag tänker på alla ungdomar idag med en smartphone i varenda jävla näve. Förlåt att jag svär. Men man kan ju inte göra ett misstag utan att det finns en risk att det är viralt. Och hur landar det på en människa? Jag är otroligt orolig för mina barn som ska upp i det här samhället. Alltså. Det kan jag säga. Men det finns saker jag har gjort. Beslut jag har tagit. Men kanske inte riktigt så att det är på plan alltid. Men som är kopplat till fotbollen. Som man absolut skulle kunna... kanske var något som man behöver prata med hos någon shrink liksom. Det fanns en period då jag hade det jättetufft efter att det hade varit en kommunikation med en forward i ett annat lag via sms, och det här blev ett rykte kring det här, och jag kände mig helt missförstådd och allt där liksom, det skulle jag nog kunna säga är ett trauma. Men vad gäller att göra saker på plan, det tror jag faktiskt inte. Utan jag tror att jag har varit ändå ganska bra på att så här, ja, det där var skit. Det var en som jobbar med våran media. 2007 spelade VM och gjorde ett misstag. Missbedömde en boll, den studsade framför mig och studsade den över mig. Jag kom precis tillbaka från korsbandsskada och var inte mitt fulla ja. Och en sån grej. Den bollen hade jag kanske tagit om jag hade varit liksom rapp i steget som jag brukar vara. Men det blev miss och det blev mål. Och då så berättade han för mig, nu går vi bara ut till media och säger, oj, nu gjorde jag en miss, sorry liksom. Och det tycker jag ändå har varit väldigt bra. Istället för att man ska skjuta ifrån sig hela tiden, nej men hon skulle ha gjort och bla bla bla. Bara, hands up, sorry, jag missade. Och att man kan fejsa när man gör dåligt, så behöver det inte fastna och bli ett... väldigt negativt ögonblick, utan då kunde ganska fort, man kan fort gå vidare och göra nya aktioner istället. Så, oh, sorry, upp med handen. Det var liksom, alla gör misstag, ingen är perfekt. Det är jag tacksam för att jag fick den lärdomen, även om det var jobbigt. Jag kommer ihåg att jag satt och läste tidningarna där på kvällen online liksom, och bara satt och grät bara, så här, och vilken miss och bla bla bla, Sverige, bla, bla, bla så här. Det var bara face it, nu känns det jättejobbigt och så går man vidare.
Det låter ju som självplågeri dock och ja, läsa rubrikerna.
Jo, men är inte det bättre på ett sätt än att man försöker att bara under mattan och så kommer allt. Okay. Och sen måste man, jag vet inte. Men däremot när vi förlorade OS-finalen
mot Kanada.
Mot Kanada. Mm. Då var det inte riktigt att jag kände att jag hade gjort något negativt personligen, men den upplevelsen känslomässigt, den tog. Att vara så otroligt nära, om man nu ska kalla det målet i livet som landslagsspelare, att få ta hem guldet till Sverige och sen att det inte blir så. Den tog rakt in i själen, alltså djupt in känslomässigt. Sen tror jag inte det kommer påverka mig. Jag tror att jag är klar med den upplevelsen nu, men det tog en ganska lång tid. Och det, du vet, det spelades upp för
ditt inre biograf.
Ja. Precis. Mm. På ett sätt som jag inte alls är van vid att idrottsögonblick gör, eller i situationer i matcher gör. Även om jag gör en stor miss. Så det där var med, det där var projektet som föll i, det är som att man har byggt ett hus, man spikar i sista spiken och så bara kraschar allt. Då blev det lite trauma-ish. Mm. Utan att man ska använda det ordet, för trauma behövs för stackars människor som är med om riktiga liksom trauman.
Jo, absolut. Men man kan väl se det lite grann som en gummisnott kanske. Alltså att det kan vara stort och smått kanske.
Ja, precis. Mm. Mm.
Men och det där, för jag menar i liksom, jag tänkte på det, vi pratade för en stund sedan om att liksom när du började så fanns det i princip inga proffs på damsidan, nu finns det betydligt flera, och jag menar nu har du redan varit på det lite, men det mentala liksom, har det också varit en utveckling att liksom när du kom in i sporten så visste man ingenting och nu är man medveten om det på ett annat sätt?
Ja, nu kan jag väl inte svara för vad som fanns för kunskap helt i sporten eller så, men de vi hade tillgång till tycker jag väl. Jag tycker ändå ju för sig att jag har haft bra folk under tiden. Men, nej, men det är klart att det har förändrats. Det har ju varit, den branschen har ju också forskat och lärt sig och sådär. Så det har ju förändrats och vad vi har haft för tillgång och sådär. Så jag tänker ibland, om jag hade varit ung idag och kommit upp och fått de redskapen som finns idag, hade min resa framåt kunnat gått snabbare? För att det är också det som jag lägger på mig lite. Jag tycker det gick så långsamt. Jag skulle bara ut i världen och bli världens bästa målvakt. Sen skulle jag hem till Marmorbyn, tänkte jag. Mm. Men jag blev ju aldrig världens bästa målvakt. Och alla hann ju flytta ifrån Marmorbyn. Och liksom, jag själv förändrades på tiden, eller under tiden.
Du blev ju världens bästa målvakt, typ 2018.
Ja, men typ. Men 2018, okay. Ja. Men när jag flyttade hemifrån när jag var 16 så...
Det tog för lång
allt
tid.
Det tog för lång tid. Mm. Allt hade förändrats. Inga relationer fanns kvar. Liksom. Alltså, var det värt det? Det var inte så det skulle bli. Liksom. Mm. Jag fick komma tillbaka till Marmorbyn som en staty. Det var kul. Mm. Det blev väl mitt sätt att knyta ihop säcken. Men jag önskar att om någon annan vill göra samma resa som mig och bli världens bästa målvakt eller världens bästa i någon idrott eller vad de nu ska bli, att de kan få möjlighet att göra det snabbare. Inte förlora sig själv och ska man verkligen ge allt av sig själv för det där? Var det värt det? Det är så. Mm.
Och det, där är juryn fortfarande ute, eller?
Jag vet inte. Alltså man är ju där man är, som jag sa, på grund av de beslut man har tagit. Men det är klart att jag kanske hade trott att vissa relationer som jag inte är så, som inte är så starka då, jag trodde kanske att de skulle vara starkare nu. Och var det värt det? Jag vet inte. Man kan ju inte alltid gå tillbaka och ångra sig. Man får ju helt enkelt bara leva med den giv man har och de kort man har och det man väljer att spela. Man får liksom hantera det så. Som ett schackbräde lite. Ibland gick man på en blunder och då får man försöka lösa det därifrån och se hur allt ser ut därifrån. Alla nya vinklar och möjligheter. Och, ja, men det har väl blivit ganska bra för mig. Jag kan inte säga att jag ska klaga, men det kanske inte blev som jag tänkte.
Och du är ju historisk.
Ja, det är
alltid någonting.
Det är fantastiskt. Mm. Och jag har otroliga möjligheter. Bara att man, jag tänker ibland på de människorna som är en av hur många miljoner, kanske någon miljard, finns det länder med miljarder, det finns det väl. Men som är en del av befolkningen, det är liksom, du har inte en chans att komma fram ibland alla i konkurrensen. Och det jag har i alla fall ett namn som är legitimt, eller vad säger man? Om jag skulle sätta mitt namn på något så vet ju folk att det är i alla fall ett namn som finns på riktigt. Det är ju inte som man blir ibland, man tänker, är det här något bluffföretag? Eller, förstår, jag har ju i alla fall det med mig in i framtiden och jag har ju någonting till mitt namn som ingen kan ta ifrån mig. Mm. Även om det kommer bli en tuff miljö för mig att ta mig ut i nu utan fotbollen som skyddande kursen liksom, så har jag ju en plattform som väldigt många andra skulle drömma om att ha, så att det förstår jag ju.
Du ser dina privilegier.
Det gör jag absolut. Mm. Även om man samtidigt tycker det finns utmaningar, så ser jag att det finns väldigt många andra som jag säger skulle hugga av många kroppsdelar för att vara här. Så att, ja.
Men eller jag vet inte om det går att svara sanningsenligt på det här, eller det är också handlar om framtiden. Men hur många säsonger skulle du kunna ha kvar i dig på den här nivån?
På damasvensk nivå. Nu fick jag ju vila lite i och med skadan här, så just nu känns det ju rätt så bra i kroppen. Men man ska veta att när man är i det hela tiden, ibland två matcher i veckan, det sliter. Och jag är 40 år, liksom. Jag känner det i fingrarna, jag känner det i ryggen. Alltså sådana grejer som, ja, men lederna framförallt, som aldrig har stört en i ens unga dagar. Men sånt känns nu för tiden. Och jag har inte riktigt samma tålighet med ökad belastning och sådär. Så jag, i mitt huvud så ser jag det som att det är sista säsongen. Jag tar det som att det är sista säsongen nu. Men jag kanske kommer fortsätta spela ändå. Mm. Jag vet inte.
Mm. Och vi började med att prata om VM. Jag slutar med att fråga om VM. Hur gärna skulle du vilja dra på dig landslagsdräkten den sista gången?
Ja, men jag sa till Peter i våras att det hade varit kul att spela en match till. Men det är ingenting som jag står och faller med. Jag bävar lite för om de vill så här tacka av mig. Det är nästan så att jag skulle vilja att det gick 5 år. Så att det inte var så känsligt. Mm. För det kan man väl säga är det enda som varit konstant i livet. Landslagsrelationen.
Mm.
Och när den försvinner, då kan man väl misstänka att annat kommer rämna. Att det blir ett antal procent i livet som försvinner i rena dagar där man har varit där, och relationer som man inte kommer ha. Även om det har bytts ut människor där hela tiden, så är det ändå den relationen har varit konstant. Och ta bort den som jag har haft i mitt liv sedan 1998, då är det lite läskigt och lite jobbigt. Så man vill helst inte säga hej då. Mm. Man vill inte ha ett avslut riktigt. Samtidigt, när man tar bort någonting, ungefär som man rensar ut saker i sitt hus, då gör man plats för något annat. Så rädslan som jag känner behöver sätta sig i baksätet, för att jag ser med tillförsikt och ser lite exalterat på framtiden. Det är den känslan som får kanske ta över, och jag behöver helt enkelt ta tjuren vid hornen och liksom säga hejdå.
Mm.
Men det kommer bli känslosamt och jobbigt, tror jag. Så jag vill nog inte det helst. Så, ja, svar på din fråga vet inte. Men
det är också svårt, tänker jag, liksom när man är på din nivå och med dina meriter, att på något sätt liksom simma ut ur bild i sin egen karriär.
Ja, jag hade nog gärna gjort det. Jag tar gärna bakdörren faktiskt, så känner jag. Det kanske blir så. Vi får se.
Mm. Du, stort tack för att du kom.
Tack för att jag fick vara med.
oavsett hur det blir, om hon spelar mer fotboll som proffs eller inte, får vi buga för den otroliga karriär Hedvig Lindahl har haft. Och med det tackar Värvet för idag. Producerade och klippte gjorde Nene Westin, Acast skötte ruljangsen och jag heter Kristoffer Triumf. På återhörande. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså, och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.